Hej alla rollslyssnare och välkomna till ännu ett program i serien Politik i fokus. Idag så gör vi en specialutgåva när vi bara har liberaler i studion. Och det här är det ena av två program som vi diskuterar liberala valfrågor inför lokalvalet i höst. Jag heter Mats Lindblom och är gruppledare för Liberalerna i Tyresö. Med mig idag har jag tre stycken partikamrater som samtliga sitter i kommunfullmäktige också. Först så har vi
Alexander Enqvist.
Och Kristina Malsén.
Och Heinz Sjögren.
Välkomna alla tre. Ni är ju också ganska kända radioröster här. Men det är kul att ha er alla tre samtidigt i studion idag. Idag ska vi alltså gå igenom liberal politik inför valet. Och det här är som sagt det ena av två program. Vi har förstås väldigt många förslag på ny politik i Tyresö. Men en fråga kanske viktigare än allting annat. Och det är faktiskt att vi har en stark och välskött ekonomi i kommunen. Annars är det inte möjligt att genomföra speciellt mycket politik. Vad säger vi om det?
Ja, vi har ju en rätt bra ekonomi i Tyresö kommun idag. Och har haft under flera år och samlat på oss rätt mycket pengar i ladorna. Det är bra. Men vi tycker ju och har framfört under flera år att vi borde sänka skatten ytterligare. Vi ligger högre än våra grannkommuner. Det borde inte vara så att välfärden kostar mer i Tyresö än i Haninge eller Huddinge.
Nej, precis, vi har gjort väldigt stora överskott de senaste åren också. Och det är väl kanske läget att det kommer tillbaka till Tyresöbornas plånböcker.
Vi ska ju inte ta in mer än vi behöver.
Nej.
Nej, jag håller ju helt och hållet med. Vi har alltså, som Kristina sa, högre kommunalskatt än samtliga våra grannkommuner. Vi ligger på 31,88%. Nacka, vår grannkommun, ligger på 30,11 per hundralapp så att säga. Det är alltså 1,72 per varje hundralapp man tjänar in. För en vanlig inkomst på cirka 40 000, då är det mer än 600 kronor i månaden. Och det betyder ju över 7 000 per år. Och är man då en familj, så blir det ju dubbelt kanske om man är två i familjen minst.
Mm. Precis, vi har ju räknat på det där och vi går ut nu även i år med en skattesänkning på 70 öre i vårt eget budgetförslag nu till sommaren. Det kommer förstås inte att röstas igenom, för styret har ju redan deklarerat att man inte kommer göra någon förändring av kommunalskatten, utan vi får nog leva med den här högra skatten ett år till. Men det är fullt möjligt att sänka skatten med 70 öre. Det är samma belopp som vi gick ut med förra året och kommunens ekonomi är som sagt väldigt stark.
Och det här är ju en följd av att vi har ett socialdemokratiskt vänsterstyre med stöd av Moderaterna i den här kommunen sen två år tillbaka.
Mm. Det stämmer. Och det är lite märkligt kanske att det är vi som har skrikit högst om att vi borde sänka skatten. Och även i vår budget så är det ju inte så att välfärden betalar priset, utan vi har ju pengar i kommunen för en stark välfärd, skola, omsorg.
Dessutom är det ju så att Tyresö kommun ökar kraftigt nu befolkningsmässigt. Bara i fjol så ökade vi med, jag tror jag såg statistik, 466 personer. Och vi ser ju nu hur vi bygger på en rad ställen i kommunen. Vi kommer väl in på bostadspolitik senare. Men vi ser ju framför oss hur det kommer att bli en inflyttning på flera tusen framöver. Det vill säga vi ökar ju skattebasen. Då ska vi inte locka med högre skatter än alla våra grannkommuner. Det tror jag är ett dåligt argument.
Nej, det är märkligt, för det har inte alltid varit så att vi har haft högt skatt bland våra grannkommuner. Det är någonting som har skett på senare år. Mm. När skatten i Tyresö har legat still, men den har sjunkit i våra grannkommuner. Det här skyller ju styret ofta på då att vi har ju så mycket investeringar och det är hög låneskuld och sådär. Men vi har ganska gott utrymme för investeringar. Man kan investera ungefär runda slänga 400 miljoner kronor per år utan att förändra låneskulden och därmed inte heller driva upp några räntekostnader för kommunen. Tyvärr är det så att styret hittills har lagt pengar på antingen projekt som aldrig har blivit av eller som kanske inte har efterfrågats riktigt. Vi har ju ett typiskt sådant projekt är ju omsorgsboendet på Björkbacken, där Socialdemokraterna i 10 års tid har lagt förgäves pengar egentligen på att utreda någonting som aldrig kommer att bli av.
Och dessutom har vi flera projekt där andra förgäveskostnader som uppstår också, eller fördyringar. Jag kan inte nämna ett enda byggnadsprojekt, tror jag, i kommunen som har blivit billigare någonsin. Eller som har hållit budget heller. Nej. Jag tänker på ishallen till exempel. Den, och det räcker inte med fördubbling av kostnaderna ens heller. Så att man kanske skulle vara lite effektivare och hålla i pengarna lite bättre också. Där tror jag vi har en del att lära, kanske från våra grannkommuner också tydligen.
Ja, det finns ju definitivt förbättringspotential när det gäller upphandlingar och den biten. Och också projektdrivning och projektuppföljning. Vi ser ju också att kommunen hanterar en del markanvisningstävlingar. Vi har haft en i Fors alldeles nyligen här. Och då ställdes vi inför ett vinnande förslag helt plötsligt.
Ja, vi utan visste att, inte om att det var en
Vi fick inte ens reda på att det var någon markanvisningstävling precis. Så har vi bara ett vinnarförslag helt plötsligt. Och det här är lite märkligt också hur man agerar.
Ja, mycket märkligt.
Man undrar hur många andra som inte heller visste om att det var en anbudstävling.
Nej, precis. Just det, så det är viktigt att hålla i slantarna. Det gäller en god ekonomisk hushållning långsiktigt.
Mm.
Och då måste man ta ansvar för kommunens ekonomi och hålla i på alla håll och kanter, så att säga.
Och också kanske lite mer prioritera vad man börjar med för projekt.
Precis, och det är viktigt där att när man startar någonting så ska man ju se till att det går i mål också. Annars har man ju slängt de pengarna i sjön.
Ja. Mycket förgävesarbete.
Ja. Vi kanske ska gå in på det här med vad som faktiskt genererar dessa skatteintäkter. Du, Hans, var inne på att vi har en befolkningstillväxt och det är basen, så att säga. Då. Men det är också viktigt med företagandet här i kommunen, näringslivsutvecklingen.
Absolut. Och där ser vi ju glädjande nog nu att man kommer igång med utveckling av det här nya företagsområdet på Lindalshöjden, eller Karlhygget som man säger i folkmun, alltså vid infarten till Tyresö kan man säga.
Precis.
Mm. Där sker det ju nu företagsetableringar också, och det är ju väldigt tacknämligt för det skapar ju nya arbetstillfällen till exempel. Sen kanske inte alla bor i Tyresö som jobbar där och därmed betalar skatt i Tyresö till exempel. Men arbetstillfällen är bra och det skapar ju också mer behov av olika typer av service till exempel.
Ja, vi ska ju komma ihåg att det var ju en gång i tiden Liberalernas förtjänst att vi överhuvudtaget har det här området. Vi köpte ju in det från Stockholms stad för ett antal år sedan.
Det var många år sedan.
Det var många år sedan nu faktiskt. Det har väl nästan gått 10 år sedan tror jag. Ja, närmar sig i alla fall.
Kanske mer.
Ja. Ja, det var lite komplicerat för det låg ju i Nacka kommun rent geografiskt men ägdes av Stockholms stad. Precis. Men nu får vi ju liksom arbetsplatser här i Lindalshöjden. Du, Alex, du bor ju i Krokarna, eller? Vad säger du om Lindalshöjden?
Ja, jag skulle nämna till och med vilja påstå att jag är den person som har bott närmast det här området. Såg det från mitt fönster till och med. Och det är ju egentligen en ganska tom fläck här i kommunen idag. Det växer upp lite björkar på det här området. Så jag tror det blir perfekt som företagsområde. Skapa lite mer trygghet i det området också.
Mm. Vi har ju sagt också det att det kommer att bli en blandning här förmodligen av dels lokala företagare som flyttar sin verksamhet till Lindalshöjden och kanske också utvecklar sin verksamhet och förhoppningsvis anställer lite fler personer.
Mm.
Men det kan också komma helt nya verksamheter dit som så att säga tarvar ny arbetskraft då. Det kommer ju inte vara ett handelscentrum där egentligen, för vi har ju valt att satsa på Tyresö centrum som det, men det kommer ju ändå en hel del nya verksamheter här.
Och jag tycker det är bra att vi i kommunen framstår som en attraktiv kommun för speciellt småföretagarna också. Vi har ju lite småföretagskluster lite här och var i kommunen. Och det är en styrka också att man har många småföretag, för det är entreprenörer många gånger som är vana att kämpa i motvind till exempel. Mm. Och man glömmer ofta bort att småföretagarna är en väldigt stor grupp av arbetsgivare. Man anställer oftast personer efter ett tag om det går bra i alla fall. Och sen köper man in en massa service, för man vill kanske inte alltid själv ha all bokföring och ekonomi och redovisning och allt vad det är i företaget. Faktum är att i Sverige så är det så att småföretag, då brukar man säga upp till 49 anställda, 0 till 49 anställda, står för mer än en tredjedel av alla arbetstillfällen i Sverige. Så att vi tror att vi är bara storföretagen med Ericsson och Scania och andra som vi ser på börslistor. Men småföretag står för en tredjedel av alla arbetstillfällen.
Och Tyres är definitivt inget undantag i det. Hon har väldigt mycket småföretagare här.
Ja, och hantverkare.
Det är många hantverksbilar.
Jo, men det är det, absolut. Och det är jättebra att vi har den typen av företag här. Det gynnar ju folk lokalt också.
Exakt. Och där ska vi väl säga att det har gjorts en hel del förbättringar också i kommunen med att man försöker ordna så att man har en kontaktväg in i kommunen, till exempel när det gäller olika tillstånd och liknande. Nu kommer vi också ta över i kommunen i egen regi en del av tillståndsgivning för både alkohol- och tobakstillstånd och liknande, och även olika tillstånd vad det gäller miljö- och avfallshantering och såna här saker. Det har vi ju tidigare haft gemensamt i ett miljöskyddsförbund på Södertörn.
Mm, precis, men det får vi hantera i egen regi nu så att säga.
Numera. Exakt. Mm.
Det här med utveckling på Lindalshöjden, det kommer ju påverka också andra delar av kommunen. Det är ju så att en del företag flyttar från andra platser upp till Lindalshöjden. Då frigörs det mark för kanske nya etableringar på annat håll. Och det kan till och med vara så att det kan komma en viss bostadsutveckling i tidigare industriområden. Men det här är någonting som kommer att se på sikt förmodligen.
Exakt.
Vi kanske ska gå in på det här med bostadsutveckling lite grann. Vad säger ni om det?
Ja, men det tycker jag väl verkar jättetrevligt. Jag menar, ja, men det har ju byggts mycket i Tyresö. Vi har ju också haft en hel del motioner. Det har väl också varit en del skriverier om det på sistone. Vi ser ju hur till exempel Norra Tyresö centrum här och Bäverbäckenen till här. De av oss som bor i Östra Tyresö ser dagligen hur det bara ploppar upp.
Växer
nya.
Upp.
Ja, det är nya höghus efter höghus här efter Tyresövägen. Det blir ett jätteområde det här.
Ja, det fattas ju verkligen inte bostadsprojekt i Tyresö. Och där byggkranarna står idag, det är ju Bäverbäcken. Och det här har ju, ja, det blir säkert ett väldigt fint område när det är klart, men det har ju kostat en hel del för skattebetalarna. De här vägombyggnaderna och kulverten under vägen har ju kostat hundratals miljoner faktiskt.
Tunneln kanske man ska
tunneln,
säga.
Skulle säga. Gångtunneln ska man väl säga.
Kulvert lät som något. Nej,
precis, så kan det kanske vara. Men hur som helst, det man kanske missar här, inte kanske missar, det man definitivt missar ska vi säga, det är att man inte tänker på den service och infrastruktur som behövs i ett nytt område. Vi har ju till exempel ingen ny förskola i Bäverbäcken. Nej. Och det blir ju inte heller någon förskola i Tyresö centrum.
Ja, men precis. Som småbarnsförälder själv så vet jag att det första man tittar på är, ligger förskolan nära och är en bra förskola? Ja. Man vill inte åka långt med ett litet barn på morgonen. Då hinner man inte till jobbet.
Nej, så är det. Och sen just de här centrumnära bostäderna, där flyttar du in. Andelen människor som flyttar in där som inte har bil är ju förväntat att den är större då. Och då förväntar man sig att verkligen att man har gångavstånd till saker som mest grundläggande då, förskolan.
Precis, och sen vill man ju också ha trygga vägar till de här förskolorna så att man inte går allt för nära bilarna.
Precis. Förutom då att man vill ha nära till kollektivtrafik och sånt förstås. Ja.
Nej, jag tänkte bara så man förstår volymerna här också. Det är ju så att vi kommer, om planerna nu genomförs här i Norra Tyresö centrum och Bäverbäcken här. Vi pratar alltså om ungefär 1600 lägenheter. Mm. 1600 bostäder på några års sikt som folk kommer flytta in i. Det borde kunna innebära ungefär 3 000-4 000 nya invånare i Tyresö. Om det här säljs ut.
Bara av några småbarn också.
Ja.
och även om det inte är det direkt när de flyttar in så kan det ju tänkas tillkomma.
Ja.
Så att, och det är väl mestadels mindre lägenheter har jag förstått också. Och då kan det ju vara så att det är yngre företrädelsevis som flyttar in i de här kanske.
Om man ska följa nyckeltalen där så är väl rekommendationen från Boverket att man ska bygga 2-3 nya förskolor med den typen av storlek på områden. Men vi säger att man åtminstone borde bygga en.
Eller vi har ju sagt att vi vill ha planberedskap, det vill säga att man reserverar mark där man kan bygga en förskola.
Precis, vi har ju inte 1600 nya lägenheter än. Nej. Större delen av utvecklingen i Norrtyresö ligger framför oss. Ja.
Precis, går ju lite långsammare än vad det var tänkt från början. Så att, ja.
Men en vacker dag kommer de här 1600 lägenheterna stå färdiga och de kommer att vara inflyttade och vi kommer inte att ha en förskola tyvärr. Om inte vi får bestämma.
Just det.
Mm. Så är det. Nu har vi pratat lite om Tyresö centrum. Det finns ju andra områden där det finns färdiga bostadsprojekt, men det kanske inte händer så mycket. Jag tänker på Trollbäckens centrumstråk till exempel. Mm. Där byggdes ju Södergården för ett antal år sedan. Och det var någonting som vi tyckte var alldeles för storvulet och svulstigt och väldigt inkräktande.
Alldeles för nära.
Väldigt inkräktande på villatomterna, ja, runt omkring faktiskt. Nu finns det ju ett planprogram för Trollbäckens centrumstråk, men där ligger utvecklingen helt still.
Tyvärr.
Och där vill vi ha en lågmäld utveckling med 2-3 våningshus typiskt då. Men det verkar som att styret inte kan komma överens om vad man vill göra här, så det händer ingenting.
Nej, det är verkligen helt dött och tyst, ja, kring det här området.
Och där har det ju, så vitt jag vet, gjorts en hel del utredningsarbete och förberedelser, på tal om förgäveskostnader som vi pratade om.
Ja.
Kanske kan det här ändå dammas av framtiden och inte vara helt förgäves då.
Nej, det finns ju en etappindelning till och med, om man har liksom på något sätt startat första etappen, men den har lagts på hyllan nu. Och man skapar ju här massa förväntningar hos de som är fastighetsägare i området, både företagare och privatpersoner.
Ja, det ger ju också möjlighet till service, alltså mer service i området.
Ja, syftet är ju inte bara att producera bostäder, utan det är att få ett mer levande Trollbäckens centrum med betydligt bättre service än vad som finns
idag. Och det gäller verkligen att inte liksom fortsätta i stil med Södergården. Det är jättefina lägenheter och så, men de, som du sa, de är alldeles för stora, ligger för nära befintliga tomter. Utan det är mera, ja, en mer inpassad byggnation till det som redan finns.
Ja, Södergården var ju en gång ett projekt som Moderaterna drev igenom tillsammans med Socialdemokraterna, ska vi ha i minne. Vi kan hoppa kan till... Man,
ja, jag tänkte så här, på tal om byggprojekt och moderater och socialdemokrater driver igenom projekt. Jag kom in i politiken en gång i tiden när det handlade om ett projekt som heter Apelvägen, som ligger mittemot Strandtorget ute i Östra Tyresö. Ett naturskönt fint ställe som en gång i tiden faktiskt var inritad i en översiktsplan att det skulle ingå i just det här trädgårdsstaden Tyresö strand. Det valde man tidigare att då frångå helt enkelt och göra ett höghusområde där. Det var 6 våningshus och det var stora industriliknande längor efter Tyresövägen. Alltså mitt emot det här lite fina idylliska Strandtorget. Men det ska ju upp nu igen och är ju redan under process, och det är faktiskt så att det pågår just nu ett samråd för det här området.
Mm, vi kanske ska säga också att de ursprungliga planerna som socialdemokrater och moderater hade, det blev ju överklagat. Så att det blev ju inte det här storvulna med höghus, vilket det, var tur.
Just det.
Så det gick lite vår väg.
Det gjorde ju det, och det var ju faktiskt så att, om vi ska säga någonting, så var det faktiskt Mats Lindblom här i studion som kom ut och hälsade på oss närboende där och gick runt på området och bekantade sig med både med oss förstås som bodde i närheten, men också omgivningarna, och såg att det här var ju helt galna planer, vilket också Liberalerna framförde i lokalpolitiken redan då för 8 år sedan. Och det vi ser nu komma fram äntligen, och det är ju för att Moderaterna framförallt har ju nu börjat bedriva en helt annan politik. De har ju anammat Liberalernas byggvarsamt, tack och lov. Så nu är det, istället för de ursprungliga tankarna på närmare 300 lägenheter, så är det ju nu 66 lägenheter av olika slag. Nu har man ju lyft bort ett vårdboende som låg där också. Mm. Och det byggs ju nu separat vid... alltså lite närmare strandrondellen, också ute i Tyresö.
Precis, Apelvägen, det blir nu, jag skulle säga, parhus, radhus, den typen av karaktär.
Ja, det är enbart radhus faktiskt.
Ja, och det är ju jättebra om man sett de första delarna av planerna, precis.
Mm.
Så att det där är liberal politik som realiseras nu efter 8 år.
Och jag tror att det blir fint område också.
Ja,
ja, det jag hör med grannarna är också att nu är det betydligt mer passande in i omgivningen. Mm. Och också en utseenden och gestaltningar som smälter in mer i hela området också. Äntligen, det tog 8 år, eller kanske ännu lite längre, vi är inte i hamnen nu.
Nej, men det ser bra ut just nu i alla fall. Ja. Så är det. Vi kanske ska röra oss lite längre ut på halvön då. Där har vi de här omvandlingsetapperna som har rullat i säkert minst 20 år nu. Men nu börjar det bli dyrt. Det ser vi på de här etapperna som ligger ganska nära Trintorp. De kallas för Fasanvägen och Entitevägen. Det kan vara svårt att driva upp de besluten just nu. Styret verkar vilja och tro att man kan göra det, men det förmodligen så kommer det inte fungera.
Det blir nog väldigt svårt och dyrt.
Ja, faktiskt. Men vi måste titta lite längre framåt då. Att när omvandlingsetapperna fortsätter efter de här etapperna så kommer vi ju komma ut till Trintorp och längre bort. Och där anser vi att man måste titta på helt andra lösningar. Vi måste få Länsstyrelsen att godkänna lokala VA-lösningar på halvön. Annars kommer vi aldrig kunna hålla ner i kostnaderna. Det finns ju idag alldeles utmärkt teknik för att avsalta havsvatten och att ha lokala miniredningsverk i grupper av för grupper av fastighetsägare. Och det här borde inte vara något problem överhuvudtaget nu miljömässigt att få godkänt. Men det här är ingen provtryck än, och det är ett av våra kärnfrågor ut att vi måste driva frågan om lokalt VA så att vi kan hålla ner kostnaderna för omvandlingen längre ut. Och på så sätt så skulle de som äger fastigheter där kunna få lite större byggrätter i alla fall, så att säga. När det gäller bostäder så borde vi också beröra Tyresö bostäder, vårt kommunala bostadsbolag. Vad säger vi om det, Kristina?
Ja, det är ett bra bolag faktiskt med mycket lägenheter. Jag tror Alex, du har bott i Tyresö bostäder.
Ja, men precis. Ja. En av de nybyggda husen.
Ja, precis. Men man har ju också mycket utmaningar med ett jättestort renoveringsbehov av Granängsringen, delar av Krusboda där man äger. Men vi vill ju också, vi var inne på det här med Björkbacken lite kort tidigare. Det är ett stort komplex av flera hus. Lite tokig fastighetsbildning har man också, men det är en bisak. Nu börjar man lägga lite verksamhet där. Jag tror hemtjänsten har sina lokaler där med mera. Men det finns ju fortfarande plats kvar. Och vi har ju lagt en motion om att omvandla en del till studentbostäder.
Ja.
För att det ser ut som en studentkorridor när man går där också.
Ja, märkligt. När jag var på besök där så ser det faktiskt ut som studentlägenheter. Alltså det är nästan inflyttningsklart på en gång, kan man säga.
Lite ytrenoveringar behövs ju.
Så är det.
Fräschning. Mm. Men det skulle inte behöva så stor investering. Och då skulle vi kunna få billiga lägenheter för studenter.
Mm. Och ska vi komma ihåg att vi har inga studentlägenheter i kommuner idag alls?
Det finns noll. Och våra grannkommuner, jag tror Haninge håller på att planera ytterligare studentbostäder just nu. Så jag tycker att det vore ett naturligt tillskott till vår kommun att ha studentlägenheter. Vi har ju ingen högskoleverksamhet i kommunen. Men nu är det ju så att det är inte alltid man bor på ett campus eller väldigt nära sin högskola eller sitt universitet. Här skulle vi då ha väldigt nära till Stora Busstorget i centrum. Du kan ta det till Södertörns högskola, du kan ta det till Stockholms universitet, KTH med mera.
Mm. Ja, den tiden är ju förbi när man i storstäderna kunde liksom bo på gångavstånd från sin högskola. Ja. Så ser det inte ut idag, utan studenter får ju faktiskt finnas i kanske ett pendlingsavstånd mellan 30 och 60 minuter. Det får man faktiskt hantera då.
Ja.
Och jag tänkte, du Kristina, du var ju ordförande för Tybo.
Ett kort tag.
Nej, men det har ju gjorts flera utredningar som har kommit fram till att ska man renovera det där och leva upp till Arbetsmiljöverkets alla nya normer och liknande, så kommer det vara sådana hiskeliga kostnader.
Ja, då tänker man ska göra det till ett äldreboende.
Ja, på nytt igen. Ja.
För alltså, det är mycket betong i de här husen. Och betong har ju en stor miljöpåverkan. Så man ska försöka bevara den så länge som möjligt och utnyttja den på ett bra sätt. Men skulle man bygga om större badrum som då krävs för att bedriva omsorgsboende, så handlar det om att man får liksom flytta väggar ända ner från grunden upp genom hela huset. För de liksom bär ju upp själva huskroppen.
Ja. Det blir ju kapitalförstöring. Vi kommer återkomma till det kanske det andra programmet då, men vi bygger ett äldreboende vid Strand nu, någonting som Liberalerna har drivit i många år.
Det känns väldigt positivt.
Och till slut så kommer det fram, verkligen i grevens tid ska vi säga, för att vi har ju platsbrist när som helst nu.
Ja.
Men vi var inne här ju på kommunala bostadsbolaget. Det sker ju stora förändringar där nu också när det gäller ägardirektiv och vilken verksamhet som ska bedrivas i det här bolaget.
Nu har man ju lagt ansvaret för att bygga och förvalta omsorgsboendet i Strand där. Och det tycker väl inte jag är så bra, att man blandar liksom samhällsfastigheter med bostäder, för det är två olika saker. Och det här bolaget är inte så stort, så att risken är att man blir för splittrad. Man skulle behöva ha ett bolag som fokuserar på bostäder, blir bra på det. Men också ser jag gärna ett samhällsfastighetsbolag skulle vi ha, och samla alla fastigheter som vi har i kommunen i. Det skulle ge en mycket bättre överblick.
För vi hör ju också från till och med medlemmar som vi har som bor i Graningsringen till exempel, att det är eftersatt underhåll. Det är ju kritik över bristande ventilation. Man hör att det har varit
basala saker,
mögel i våtutrymmen och såna här saker. Och
stopp det är så, i avloppet.
Och det finns ju planer. Många såna här saker, så det känns ju som att man borde underhålla bättre och ta hand om det man har.
Mm. Jag skulle gärna se att bolaget fokuserade på sina bostäder och att ett annat bolag fokuserade på samhällsfastigheter.
Det låter ju bättre att man har samlad kompetens på.
Syftet med Tyresö bostäder är ju att underhålla och förvalta och bygga nya bostäder här. Det har inte blivit jättemånga bostäder på senaste år, men det finns också ett väldigt stort underhållsbehov, så att det är väl viktigt att bolaget har fokus på det just nu.
Man skulle behöva ha fokus på det, för det är ett stort område, det är många huskroppar, det är mycket som krävs.
Precis. När det gäller bostäder här så vet vi att styret nu driver det här med småhusprojekt. Och det är väldigt trevligt egentligen att man bygger småhus, men det gäller att hitta mark för det också. Och vi ser att det kan vara lite svårt faktiskt. Vi bygger ju flera småhus i med omvandlingsområdena här i Östra Tyresö, så att säga, på Breviksalvön. Och vi får ju också nya småhus nu på Apelvägen förhoppningsvis. Men man har också tittat på att bygga småhus på kolonilotterna vid Gudån. Och det var ju ingen bra idé. Det kom vi ju fram till ganska snart. Och opinionen där har ju stoppat det projektet. Men det finns ju också en risk här att man tittar på andra grönområden att bygga småhus i. Vi har ju sett tendenser till det då. För att precis innan maktövertagandet här 2024 från Socialdemokraterna och Moderaterna, då hade vi färdigt en reservatsbildning för Barnsjöskogen. Den stoppade man, hastigt och olustigt ska jag säga. Och det har istället blivit ett så kallat friluftsområde som inte innebär något som helst skydd. Utan istället så har det här blivit i praktiken ett markreservat för framtida exploateringar. Det finns inga byggprojekt idag, men det finns ju en hög risk här att inom några år händer någonting. Men det här med Barnsjöns naturreservat, varför är det viktigt, Alex?
Jo, men Barnsjön, det är ju liksom en unik natur här i Tyresö som väldigt många också uppskattar. Det finns en hel del skyddsvärda arter här som är rätt unika för den här delen av Stockholm. Och jag vet ju att de flesta Tyresöbor ändå rör sig här och motionerar och går med hunden eller cyklar förbi. Och, det känns som en självklar del av kommunen.
Ja, det har ju varit, alltså vi har ju Alby friluftsområde förstås, men näst det så är väl Barnsjön skogen här, det är väl den mest utnyttjade tror jag i Tyresö kommun i sig.
Ja, det tror jag också.
Och det finns ju påståenden här om att om vi skulle bilda ett naturreservat så kan vi inte längre röra oss så fritt som man kan göra idag och använda det här området för motionsaktiviteter, friluftsaktiviteter, orientering och vad det nu kan vara. Stämmer det?
Nej, verkligen inte. Vårt mest använda friluftsområde, Alby, det är ju ett naturreservat idag, så att det ska inte finnas några problem alls. Det är ju vi som bestämmer föreskrifterna om hur det här området ska användas och vilka typer av aktiviteter. Jag har själv hört den här diskussionen som har lyfts av styret, och ibland så tar de upp att scouterna exempelvis inte skulle kunna bedriva sin verksamhet i området om man hade gjort det här till naturreservat, vilket jag tycker är jättelustigt och jättekonstigt eftersom jag själv är scout och vi bedriver all vår verksamhet i naturreservat. Möjligtvis skulle vi inte kunna ha våra stora jamboreen på 45 000 personer. Men jag tror nog ingen Tyresöbo egentligen vill det heller.
Men då ska vi skriva in det i föreskriften också.
Ja, precis. Jag tror knappast att det blir några jätteorienteringstävlingar heller, för skogen är så pass liten, sen kanske passar upp till 15-16 års åldern, sen går det inte att lägga till lite långa banor faktiskt. Så att det är mycket snack det här om att vi kan inte bygga bilda ett naturreservat, för då kommer vi liksom hindra människors tillgänglighet dit. Och det är ju inte sant. Det man egentligen gör genom att inte bilda ett naturreservat, det är att skapa en markreserv för framtida exploatering.
För var det inte så också att den ursprungliga planen och kartan som man la fram för det här naturreservatet som man hade jobbat med i många herrans år, när man senare har inritat det här så kallade friluftsområdet, så har det ju försvunnit 5-6 olika områden. Det har ju naggats i kanten lite, och passande nog så förefaller ju de här ligga precis i direkt anslutning till befintlig bebyggelse idag.
Precis, den första exploateringsmunsbiten, den är ju redan definierad, för det är det som exkluderades i friluftsområdet.
Då. Ja, man behöver inte vara allt för konspiratoriskt för att gissa på varför de försvann.
Ja, men det här är en central fråga för oss. Vi ska ju bevara våra grönområden. Även om vi vill se en viss utveckling av Tyresö, så ska den inte ske på bekostnad av våra blå och gröna värden. Absolut, och definitivt inte i Barnsjöskogen. Vi har pratat lite om det här med infrastruktur, hur viktigt det är. Vi nämnde förskolan där i centrumområdet. Men det här är någonting som vi driver rent allmänt. Alltså innan vi bygger bostäder så måste vi se till att vi har infrastrukturen på plats, eller i alla fall på
gång.
Och
det har vi ju sällan.
Ja, det är ju sällan. Och det här är ju ett hinder för utvecklingen i östra Tyresö, ska vi säga. Vi har ju Tyresövägen som är en flaskhals.
Ja.
Och vi vill helst inte se någon storskalig utveckling här, åtminstone inte innan vi har den här vägen på plats. Nu får vi ju omvandlingsetapperna, de rullar ju ändå så att säga, med viss extra inflytning då. Vi får små områden här som Apelvägen som vi ändå tycker är bra. Men några större grejer ser vi inte i närtid att vi kan göra, absolut inte, för vi har inte den
vägen
infrastrukturen.
Vägen behöver breddas.
Ja, så. Vägen behöver breddas, precis. Men det här kostar pengar. Och därför kan man inte göra allting i rask takt heller, utan man får ta etapp för etapp.
Men behovet ökar ju här hela tiden, för att det byggs efter hela strandängarna, längre ut på Östra Tyresö, det är omvandling av fritidsbostäder till permanentbostäder. Och så kommer det då många sådana här kanske numera då lite mindre etapper, men det tillför ju nya boenden alla längre österut. Och det blir köer, både morgon och kväll är det köer. Nu ska jag ändå säga, vi kanske inte ska komma in på kollektivtrafik, men bussarna är ju rätt så frekventa morgon och kväll. Det går direktbussar numera direkt in till stan. Och det avlastar ju en hel del. Men trafiken är tung morgon och kväll.
Ja, så det begränsar ju liksom möjligheterna till utveckling här.
Ja, jag menar, folk vill inte sitta i köer hur länge som helst, vare sig man då åker buss eller åker i egen bil så att säga. Bussen är i rusningstrafik, många gånger så är det så att du får ståplats redan i Öring eller Rotvik.
Så är det på många håll i kommunen, att det är ståplats i rusningstrafik både in och ut från stan.
Och på snabbbussar på motorvägen, ståplats i överfull buss, det är inte riktigt bra faktiskt.
Nej, det är inte acceptabelt, det är ju till och med olagligt. Alltså, man får inte ha stående passagerare i den hastigheten, men det ses mellan fingrarna mellan det, och det är vi tydliga motståndare till. Vi har liknande problem faktiskt i Trollbäcken då, med Gudebroleden. Där har vi lite mindre kontroll i kommunen, för det är ju inte en kommunal
väg.
Nej, utan det är Trafikverket. Och det sker väl vissa förbättringar på den här vägsträckan också, men det kommer ju ta i den takt som Trafikverket orkar med. Så därför är det bara av det skälet är det inte aktuellt med någon storskalig utveckling i Trollbäcken. Utan vi vill se en lågmäld utveckling här med mindre bebyggelse och ökad service framförallt. Ja, vi har pratat om infrastruktur också här. Vi kanske ska runda av det första programmet här lite grann i alla fall. För oss liberaler så är det här långsiktiga tänkandet viktigt. Vi vill bygga med eftertanke, vi vill bygga varsamt, vi vill bevara våra grönområden, vi vill se en aktiv näringspolitik. Lindalshöjden är ett bra exempel på det som vi har drivit. Vi vill ta hand om kommunens ekonomi. Den ska vara stark, men vi ska inte ta ut mer skatt än vad vi behöver. Och det gör vi idag. Tyresöborna förtjänar att få tillbaka lite pengar i sina plånböcker.
Men allt det du säger är ju väldigt självklara och kloka tankar.
Ja, det tycker vi. Och vi får ju hoppas att väljarna tycker det också. För att det är ju egentligen det här kommunvalet handlar om i höst.
Mm. Exakt.
Vill vi se mer av samma som vi har sett nu av Socialdemokraterna, alltså Moderaternas gemensamma och ganska stagnerande styre, ska vi säga. Det sker inte så många projekt idag egentligen. Det är sånt som redan har beslutat, som Bäverbäcken som rullar på. Men vi ser inte mycket alls framåt. Det märker vi faktiskt på den politiska dagordningen. Våra sammanträden går allt snabbare och snabbare och dagordningen är allt kortare och kortare. Vi vill se en lite mer aktiv utveckling av Tyresö, men varsam.
Och det här just kommunvalet handlar ju väldigt mycket om för kommuninvånarna att faktiskt sätta sig in i. Vad är det för skillnader mellan partierna? För här kan ju då varje invånare faktiskt, åtminstone väljare, alla invånare får inte rösta, men alla väljare kan ju faktiskt med sin röst på valdagen den 13 september avgöra vilken inriktning ska vi ha i politiken. Och det är ju bland annat därför vi har det här programmet nu, för att tydliggöra vad vi står för. Jag tänkte fråga er bara här som sitter, varför är ni fritidspolitiker? De flesta av oss är ju faktiskt fritidspolitiker. Vi gör det här som någon form av samhällsplikt eller samhällstjänst. För det vi gör inte för pengarnas skull. Men vi viger tid, kvällar och helger och läser handlingar. Och det är det här som är så fint. Det är ju det här som är verklig demokrati. Vad betyder demokrati, Alex, du som är skolad? Det är från grekiskan, va?
Ja, folkstyre.
Ja, demokrati, ja. Och så vidare. Så jag tycker det här är ju någonting som många ska faktiskt uppskatta. Att vi alla, från alla partier för övrigt, ställer upp och vill göra någonting för att utveckla Tyresö till en bättre kommun.
Just den där frågan, varför gör jag det här? Den har jag ställt mig själv många gånger.
Ja.
Och jag har ändå varit politiskt aktiv, företrädesvis som fritidspolitiker, sedan mitten på 80-talet någonstans. Och kommer fram till att det här är väldigt kul. Det är väldigt lärorikt för en själv. Det ger mycket. Och man kan påverka. Så att det är en uppmaning till många att göra det. Sen behöver man ibland kanske tona ner sitt engagemang lite, för det händer saker i livet. Men det är jättekul.
Och mitt engagemang i politiken, det började ganska sent i livet, precis som för dig, Heinz, då. Och jag började som fritidspolitiker. Jag tillhör en av de få som förunnade att ha faktiskt ett arvode som man i alla fall till del då kan leva på. Och det har varit väldigt intressanta år att vara kommunalråd här i kommunen, och det är fortsatt intressant att vara gruppledare här för Liberalerna. Och jag brinner ju för att göra Tyresö bättre. Jag är liberal i själ och hjärta, och jag tror att vi har väldigt mycket att tillföra här i politiken i Tyresö. Det har vi sett genom åren också.
Ja, och det är ju verkligen kul. Jag instämmer. Och man vill ju verkligen påverka så att fler kan få det bättre här i kommunen. Och som liberal så är också friheten viktig. Man vill ju gärna öka den.
Och du, Alex, har ju också en väldigt viktig roll i kommunfullmäktige. Och det är det valet handlar om. Vi väljer ju nämligen 61 ledamöter till kommunfullmäktige, där du idag då är vice ordförande.
Precis, så att jag får sitta ibland och hålla i klubban och leda mötet och se till att besluten går rätt till.
Och rätt till, precis. Och att vi sköter oss i stolarna.
Men vi hoppas på lite fler mandat också, så att inte bara besluten kan gå rätt till, utan de kan gå rätt väg också. Den liberala vägen, det är helt klart.
Exakt.
Ja. Jag tror att vi får tacka lyssnarna för idag, och vi rekommenderar att lyssna på vårt andra program i den här serien Politik i fokus, med special då, med fokus på Liberalernas valprogram. Ja. Tack för idag.
Tack.
Tack.